Now I don't wanna blame the music, but if it ain't got no groove, I ain't dancing.
Lucas Graham, och du lyssnar på Söndag i P4. Alldeles strax ska vi avslöja vad vår hemliga panelist är. Men nu, Ekot.
Flera israeliska städer utsattes under natten och kvällen igår av iranska robotattacker. Minst 10 människor uppges ha dödats och 200 skadats i Israel, bland annat då bostadskvarter träffats. Sökinsatser efter överlevande i rasmassor pågår nu under morgonen. I Iran rapporteras samtidigt om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israel uppger också att militären attackerat Irans försvarsdepartement och ett institut för försvarsforskning. Regeringens beslut att inte ge stöd åt FN-organet UNRWA:s arbete i Gaza innebär att Sverige går på tvärs med EU:s utrikespolitik i den frågan. Men Sveriges biståndsminister Benjamin Dosa säger att den svenska regeringen har rätt att fatta vilka beslut den vill när det gäller UNRWA.
Vi har ju en gemensam utrikespolitik, men vi har ju en självständig biståndspolitik, och vi måste ju själva få bestämma hur vi bedömer att vi bäst kan kanalisera det dubblerade svenska stödet.
Ja, Sverige som oftast håller sig till EU:s linje i utrikesfrågor går här sin egen väg. Trots att både experter och hjälporganisationer vittnar om att UNRWA har unika möjligheter att nå fram till de nödlidande i Gaza, så väljer alltså den svenska regeringen att ge stöd till andra organisationer. För 1,5 år sedan hävdade Israel att anställda på UNRWA var inblandade i Hamas attack den 7 oktober 2023. Flera stora givarländer och EU:s eget bistånd pausades då, och EU-kommissionen tillsatte en utredning. Men när den inte kunde finna något stöd för anklagelserna, så återupptog EU och de flesta medlemsländerna sitt bistånd.
Rapporterade Si Holmgren. Tre forskare och ekonomer skriver på Svenska Dagbladets debattsida om hur bostadspriserna påverkas av sprängdåd i området. Forskarna har undersökt bostadspriserna 6 månader före och efter sprängningar. Och i områden med bara en sprängning är prisfallet i snitt 2%. Men om det är 2 eller 3 eller fler sprängdåd som genomförts är prisfallet i snitt 8% enligt forskarna. Idag blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån, temperatur allmänt 22-27 grader. Avslutningsvis tipsar vi om vår app Sveriges Radio Play. Där kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn och sen på fliken Senaste nyhetssändningar. I studion Alexander Seilonlund.
Söndag i P4.
Ja, det är Söndag i P4 och vi ska snart få besök av vår panel som idag består av kocken Marquis Tengton och politikern Gudrun Schyman. Men vi har ju också en hemlig panelist som redan är på plats här framför mig i studion. Och här kommer ledtrådarna igen.
Jag tror faktiskt att jag är mest starstruck när jag vill träffa henne.
Hon var den första som gjorde massa YouTube och hade massa kanaler och sånt på TV. Så jag har följt henne jättemycket.
Man är lite nervös.
Men det här var helt fel ljud. Jag ber så himla mycket om ursäkt. Det här var ljuden när Tina Nordström var med. Så nu gör vi om detta igen. Så lyssnar vi en gång till på de här ledtrådarna. Och så ska vi se om vi kan då, om ni kan då gissa om det. Jag tror jag har med mig någon på telefon som snart kommer få gissa. Har den rätt eller har den fel? ska vi se. Det är många som har gissnat på Björn Ranelid. Det kan jag säga direkt är fel. Här kommer ledtrådarna.
Jag ville vara hon. Det gick som en ljusblixt genom mig. Jag klövs i två delar.
Och vi älskar Malmö FF.
Han säger att han borde ha förstått långt tidigare och undrar var hon fanns då, förr. Jag fanns någonstans, säger hon. Men var? Djupt inne i det.
Ja, vem kan det vara? Vi har med oss Maria Menti från Malmö. Hej Maria!
Hej!
Du ska inte springa broloppet idag?
Nej, jag skulle. Jag sålde min biljett för några dagar.
Varför det?
Jag har varit så sjuk och ont i kroppen. Det kändes inte så klokt. Nej. Så jag är jätteavundsjuk på alla som får springa idag.
Ja, men du, att komma med här i söndag P4 har chansen att vinna två stycken koppar. Det är inte dåligt det heller.
Alltså, jag känner att det får vara vinsten idag.
Exakt.
Istället för ryggsäcken där.
Ja. Vem tror du att det är?
Jag tror att det är Fredrik Ekelund Marisol.
Oj, oj, oj. Två namn fick vi där. Nu kollar jag på en person här framför mig. Är det korrekt?
Det stämmer.
Det stämmer! Vad tog du det på?
Alltså, vi hade radion på och sen sa min son, vad fan var det där? För han hörde att det var Hesa Fredrik, han brukar haja till. Och då var vi sådär, okej, vi har Fredrik här ju. Sen var det lite Malmö FF och jag kände att han är en MFF-profil. Och några olika texter som jag liksom inte riktigt nailade, men det kändes som att han är författare, vet jag.
Ja.
Så att det kändes liksom bara Fredrik Ekelund.
Ja, Fredrik Ekelund Marisol, vad vill du bli kallad idag?
Idag är jag Marisol.
Idag är du Marisol. Det är svårt på radio så därför jag måste
fråga. Ja, men absolut.
Jag ser dig. Men du, kan du alla ledtrådar? Hur många hängde du med på?
Alltså, Hesa Fredrik missade jag helt.
Ja, det var Hesa Fredrik.
Ja.
Det var MFF-hymmen.
Ja,
hur absolut. Kommer det sig?
Nej, men jag har ju gått på matcher sedan 1963.
Så. Ja, då fattar jag. Och så var det klipp från dokumentärfilmen Marisol som kom 2021. Och sen så läser du högt ur din självbiografiska roman, Q. Och Hesa Fredrik då. Och låten, känner du igen låten?
Var inte det Malmö för hymnen?
Nej, det kom en till låt slutet. Fredrik med Patti Smith.
Ah, det missade jag.
Ja, det hade vi. Ja. Men gud vad härligt. Fredrik, Marisol, välkommen hit. Du Maria Menti, två stycken koppar fick du.
Gud vad snällt.
Ja. Ha en underbar, underbar dag.
Detsamma.
Hej!
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light. And she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life is forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance in the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, so
to meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever one, so I'm here to get
nice to meet you med Miles Smith. God morgon och glad söndag, säger jag. Jag heter Farah Abad och sitter här med vår fantastiska panel. Och det är den före detta riksdagsledamoten och partiledaren, både för Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, Gudrun Schyman. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Och sen så har vi kocken, kokboksförfattaren, känd bland annat från TV4s Nyhetsmorgon, Marquise Tainton. Hej Marquise.
God morgon.
Och du har en sån härlig gosig morgonröst.
Det är sjukt att jag alltid låter så här egentligen.
Ja, men jag vet det, men det, nu, jag tyckte att det var lite extra nu.
Lite extra ja. Raspy. Mm.
Och sist men inte minst vår hemliga panelist, som inte längre är hemlig, författaren Marisol. Välkommen.
Tack så mycket.
Och jag tänker att jag har ett eget dilemma som jag vill att ni ska ta tag i det första vi gör.
Aha.
För det här har jag funderat på nu ett par veckor. Jag behöver lite hjälp.
Okay.
Det här är något som ger mig lite ångest. Jag har flyttat från hus till lägenhet och jag har två barn, en 7-åring, en 4-åring. De låter väldigt mycket. De pratar högt i trapphuset. De springer en hel del hemma. Ingen granne har klagat än, men jag vet att det kommer komma. Hur mycket måste jag få tyst på mina barn? Alltså är det liksom, vad ska jag göra? För jag säger, det är grejen, när vi går i trappen så springer de och skriker och jag säger shh, shh, shh. Och så blir jag liksom, alltså mina nerver är på utsidan. Är det här ett problem? Eller är det jag som är nervös? Vad tycker du, Marquise, som har barn i samma ålder?
Nej, jag tycker inte att det är ett problem. Människor som inte vill höra andra människor ska inte bo i lägenhet.
Okej, okay. Det känns det lite bättre. Gudrun, vad tycker du? Du känns en som vill ha lugn och ro.
Nej, men jag tror du ska ta ungarna och gå och ringa på och säga hej till allihopa.
Ja.
Det tror jag är det bästa. Då avväpnar du ju alla och säger att det här är mina barn och de springer kanske lite mycket ibland. Då får ni väl säga åt dem, men de är jättegulliga.
Ja. Jag har gett min närmaste granne som bor vägg i vägg med barnens rum mat.
Ja.
Jag har lämnat olika sorts matlådor. För att jag vill att han ska tycka om mig.
Ja. Nej, men jag tror du ska ta, alltså, det blir ju olidligt om du ska gå omkring och vara nervös och hyscha på barnen och så. De, ja. De måste ju få röra sig, de måste ju få låta. Men alltså, ja. så då får ju de som blir störda i så fall säga åt dina barn. Men alltså gå runt, presentera okay. dig.
Ja, men barn är också barn och barn måste få vara barn.
Visst.
Och så länge klockan inte är efter 22 så tycker jag att man inte behöver ursäkta sig.
Om kontext också, det beror lite på var i Malmö du bor. Det här med ljudnivå och sånt där, det är också relaterat till, vad ska man säga, det sociala i den här stan. Va? Så att det finns ju områden där jag kan tänka mig att du får större problem än i andra områden. Ja. Men alltså, jag är ju lite inne på Gudruns linje här. Presentera dig för grannarna i ditt eget trapphus. Du behöver inte gå in i trappen bredvid. Det är lite too much, tycker jag.
Jag bor på Ribban. De är inte så vana vid arabiska familjer där, ska jag säga till dig.
Men det var ju lite det jag anade. Va?
Ja.
Men är det ännu bättre då att du går runt och presenterar
Exakt.
Dig?
Ja.
Men varför ska man presentera sig? Vad ska det ge för effekt?
Ja, men att man säger att också grannarna kan säga hej till ungarna och att man kan känna att här bor det folk jag känner och så.
Ja.
Har man högre acceptans om man känner barnen, eller?
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag också. Okay. Men vad tror ni om mutor? Om jag fortsätter muta mina grannar med olika kakor och mat och sånt?
Absolut
Nej.
Inte.
Absolut inte, säger du.
Slut.
Nej!
Alltså, den arabiska traditionen vill vi inte ha till Malmö.
Va? Den är toppen ju! Nej.
Jo, den är jättefin, men jag tror inte den kommer mottas så som du
Nej,
önskar.
Jag tror inte heller det.
Va? Skojar ni med mig nu?
Nej.
Varför är det dåligt, Marisol?
Det sticker... Det går för mycket emot, vad ska man säga... Ett normalt svenskt beteende. Jag tror inte på den metoden. Alltså det skulle upplevas som insmickrande på något på ett felaktigt sätt.
Ja.
Alltså, jag förstår att det finns en generositet från din sida, men här skulle du inte tolkas på det.
Okay.
Jag tror inte det.
Alltså jag tycker att det är nice, för jag bjuder mina grannar på mat.
Men du ska
ja, jag vet. Men jag skulle aldrig göra det för att de ska ha en högre acceptans för mina barn.
Nej,
ja, okej. Okay.
Gudrun, i den kontexten tycker jag bara, nej.
Nej.
Gudrun, mina barn är mina barn.
Gudrun, myta eller inte myta?
Nej, det beror väl på i vilket sammanhang. Jag är mer inne på det här att bygga relationer.
Bygga relationer.
Hej, här är mina barn. De heter si och så. De är gamla si och så. Hälsa nu snällt på tanten där. Och sen är det liksom klart.
Ja. Hör ni, Gudruns underton skulle bli jätteglad om hon fick kebba.
Alltså jag tror Gudrun hade inte tackat nej till matlåda då.
Nej.
Hon hade varit glad.
Jag hör det.
Marisol, inte så mycket.
Jo, jag tar gärna emot en matlåda från dig, men jag bor ju så långt ifrån dig så att...
Du, vi kan lösa det också. Okej, men då vet jag. Jag ska inte myta så mycket, kanske gå och presentera mig och bara bor man i lägenhet får man skylla sig själv lite.
Ja, barn är barn. Ja.
Eller skylla sig själv. Barn är barn, liksom.
Ja. Och, alltså, det känns faktiskt mycket bättre för mig. Tack så jättemycket för att ni är här och löser mina problem. Nu är det dags för oss att lösa andra människors problem. Och har du ett dilemma, så skicka in det. sundags@sverigesradio.se. Robin. Politikern Gudrun Schyman är här, författaren Marisol och kocken Marquise Tainton. En panel som heter duga, tycker jag. Och vårt allra första dilemma gäller en av sommarens många bröllop. Vi är bjudna på ett bröllop i sommar och brudparet, som är strax över 30, har sagt att de inte vill ha några presenter, utan att de vill att man ska ge dem pengar swishade då till ett konto. Jag gillar inte det. Jag vill gärna ge dem en present och jag vill absolut inte ge pengar. Att ge pengar känns som att köpa en biljett, inte som att de bjuder mig på fest. Kan jag göra som jag vill och ge en present ändå, eller är det att inte respektera dem? Undrar Matilda. Ja, vad tycker du, Marisol?
Alltså, etikettfrågor är kanske inte riktigt min tekopp så. Men jag har ju funderat lite på det här och jag tycker att hon ska vara rebellisk. Jag tycker att hon ska ge en present därför att pengar är så tråkigt och bröllop är ändå stor fest. Och min erfarenhet av den här typen av situationer är att festföremålet eller festföremålen ofta blir lika glada ändå.
Mm. Då? Gudrun, håller du med?
Nej.
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 Nej,
men jag har stött på det här i verkliga livet ett par gånger. Och då har det ju gällt just, alltså, i förhållande till mig, en yngre generation. Det är mina vänners döttrar eller söner som ska gifta sig. Och de vill hellre ha pengar för att, ja, om de ska resa eller om de ska göra någonting. Och då tänker jag att, ja, det är väl den nya tiden. Att man gör så istället för att samla på sig massa prylar som man ställer i något skåp någonstans och aldrig använder. Så att jag tycker nog att det är bra. Alltså, jag tycker nog att man kan respektera där de tydligt har sagt ifrån att de vill ha det på det här sättet. Mm. Ja, jag skulle göra det.
Du skulle göra det. Marquis, vad känner du?
Nej, jag känner ge pengar. Det känner jag.
Du bara direkt ge pengar? Jag bråkar inte.
Nej, min farbror, när jag gifte mig, Då frågade han, och vi var också så där, men vi ville ha pengar. För att det också är traditionellt vanligt i den marokkanska kulturen att man inte ger presenter. Och då fick jag någon jätteful filt. För han var rebellisk. Hemskt, jag har inte använt den en enda gång. Det var på vinden. Så jag fick den, jätteful. Och den är stickig och oskön. Bättre att liksom, det är skönt för en själv också. Slippa springa på stan och försöka komma på någonting som de kanske tycker om.
Mm. Vad tycker ni är en rimlig summa att ge i bröllopspresenter? Om vi börjar med dig, Marquis.
Det är en härlig fråga.
Nej, men för jag har känt av i liksom, vad ska jag säga, bland kompisar, att 500 spänn per person är en rimlig summa.
Exakt.
Tycker du det?
Ja, absolut.
Ja? Vad tycker du, Gudrun? Vad hade du gett?
Jo, men jag tycker det är en rimlig summa. Jag ska säga att jag gav 1000 kronor till ett goda vänners barn som gifte sig. Men jag kan tänka mig att 500 kronor är väldigt rimligt också.
Det beror också på hur nära man är brudparet.
Ja, det gör det ju naturligtvis. Mm. Absolut.
Mm. Vad känner du är rimligt? Kan man swisha valfri summa? Eller finns det någon sån här... Nej, det här är det minsta
jag skulle ju inte ge pengar, jag sa ju det.
Du skulle inte ge pengar?
Men jag skulle ge en gåva värd, inte mer än 500, utan där ligger min smärtgräns.
Där ligger din smärtgräns. Ja. Men tycker ni att man får byta ut... Alltså, om du hade gett en gåva och de efter en vecka skickar sms, hej, har du kvar kvittot?
Alltså, jag hade ju inte gett en ful filt, utan jag hade ju verkligen tänkt till där. Men det är klart att...
Men han har ju tänkt till, det är därför han har gett den. Med något dalahästar på eller något.
Oj.
Men nej. Det är ju problemet med prylar, alltså, att det blir ju stående eller upp på vinden eller så. Mm. Det är inte allt som man kan byta tillbaka. Och samtidigt så skorrar det ju lite det här med pengar, att det alltid ska vara pengar och att det är liksom ett enkelt sätt. Men
det ser ju också... Ah,
ja, nej, men jag tänker att man får... Alltså, en bra gåva är väl att respektera det här parets vilja, helt enkelt.
Ja, men det ser ju också annorlunda ut nu, så man blir tillsammans så mycket längre innan, man gifter sig, man bor ihop, man har etablerat ett hem, man liksom har sitt på ett annat sätt än när man gifte sig förut och fick en brödrost liksom.
Mm. Ja.
Och
eller en brödrostkista full med saker.
Ja. Ja, men liksom, vi gav ju kuvert, så det var inte, alltså, vi ger ju oftast ett fint kuvert med cash i.
Ja. Vi har fått in lite kommentarer här på vad folk kan göra med pengar. Om man vill nu ge pengar fast på ett roligt sätt. Saga skriver, man kan ge pengar på ett roligare sätt. Exempelvis fick vi en Pippi-väska med 3000 kronor i 10 år. Tyckte det var roligt och kreativt.
Det kan ju bli svårt sen att använda, eftersom det är svårt att använda kontanter.
En annan person har skrivit: till min bästa väns till min mans bästa vän som har ett skogsmaskinsföretag gick vi ihop några stycken och köpte en leksaksskogsmaskin, rullade ihop några 500 lappar så det ser ut som stockar och timmar. Det var uppskattat.
Mm. Ja.
Ja. Och Jenny skriver så här: en önskan är en önskan, inte ett krav. Man kan inte kräva att få presenter eller pengar. Man kan önska sig. Vad man får är upp till givaren.
Mm. Mm. 100%.
Matilda, jag hoppas att du har fått lite hjälp på traven. Och du där ute, har du några dilemma, stora eller små eller mindre eller större, skicka in till oss på sundag@sverigesradio.se.
Syrsor till vindarnas hus. Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Och än strålar solen på brunbrända ben. Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen. Det finns tid till försoning innan dagen är förbi. För jag tror på friheten jag lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg. Jag vill veta vägen till herdarnas hus. Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus. Det skymmer vid Sion och natten blir sval. Men än doftar blommorna i skuggornas stan. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. För jag tror att livet får ett lyckligt slut. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig.
Marquis, Marisol och Gudrun är här. Och vi lyssnar på Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Nu har vi fått in ett dilemma som Ricke har skrivit till oss. Och det här kan vara lite knivigt. För vad gör man när man tycker om någon, men de kanske inte är det perfekta? Eller det man kanske förväntar sig? Eller det grundläggande kanske? Så här har Ricke skrivit: hej, jag har träffat en trevlig man. Men hans tänder är en katastrof. Trasiga, vanskötta, och jag skulle skämmas för att presentera honom för familj och vänner. Han har ingen tandläkarskräck, men svag ekonomi. Alla pengar går till att reparera ett flertal gamla bilar. Och därför bär han kläder med stora hål i dessutom. Inte ens inköp av underkläder eller t-shirts. Jag skäms för att jag skäms över honom. Han säger att han ska fixa tänder och nya kläder. Han köper lotter för att vinna pengar. Alltså, är det okej att skämmas över andra? Och om inte, kan man mota känslan på något sätt? Hur ska jag gå vidare i min relation till honom? Jag tycker mycket om honom. Så här skriver Ricke. Och vad tänker du? Vad känner du? Vad hade du gjort? Skicka in till oss på sundag@sverigesradio.se.
Mammas nya kille är tillbaka.
Men du Bengt, då ska vi leva upp stämningen lite.
Det fanns inte ens någon vattenhinder, jag fattar inte.
Jag och Krille, vi ska gifta oss i Thailand.
20 år i allmänhetens tjänst, inte illa.
Jag vet vad du kommer säga. Katla, vad kan jag göra för dig?
Mammas nya kille.
Lördagar i P4 och när du vill i Sveriges radioappen.
Glöm aldrig hej pojken.
Men vad spännande.
Ja, det var mammas nya kille som ligger ute nu. Och här i studion har jag Marquis, Marisol och Gudrun Schyman. Och vi har fått in ett dilemma av Ricke. Träffar en man, tänder katastrof. Hygien, så där kanske, jag vet inte. Men kläder med stora hål, alla pengar går åt att fixa, reparera bilar. Och ibland så köps det lotter för att man ska då kunna vinna pengar. Vad hade du gjort? Snart kommer vi få ta reda på vad panelen tycker och tänker. Men vill du skicka in så skicka det till sundag@sverigesradio.se. Nu, lokala nyheter.
Klockan är 9:30, du lyssnar på lokala nyheter i P4 Göteborg.
Katarina Bjurströms guldringar försvann då hon vårdades för komplikationer efter en bröstcanceroperation på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Efter min bröstcanceroperation så fick jag den här sepsis och nekros, vilket gjorde att jag åkte fram och tillbaka till Sahlgrenska vid ett flertal tillfällen och var vid detta tillfället väldigt, väldigt sjuk.
Under sjukhusvistelsen försvann Katarinas 4 guldringar. Några hade infattade briljanter.
Det är ju en gammal arvegods från mormor och morfar. Sen så är det ju förlovningsring och vigselring. Så det har ju ett väldigt högt affektionsvärde för mig.
P4 Göteborg har tidigare berättat om flera fall av stölder på Sahlgrenska. I de flesta fall blir de aldrig uppklarade. Men i det här fallet greps en person som jobbade på sjukhuset efter att ha försökt sälja smyckena på en pantbank. Hon dömdes till 8 månaders fängelse i tingsrätten för den här stölden och för att ha stulit ett kontokort och tagit ut pengar från en annan patient. Så Katarina har fått tillbaka sina ringar.
Ja, det är en obeskrivlig lycka. Inga pengar i världen kan ju ersätta det affektionsvärdet som det faktiskt är i smycken.
Få fall blir uppklarade. Ja, vad tänker du?
Att jag har haft en sagolik tur mitt i eländet.
Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
Blivande lärare rustas inte för möten med bråkiga föräldrar. En brist i utbildningen, säger läraren Tina Lauvall.
Det hade ju behövts mycket mer, definitivt. Men vi kanske fick en 5 poäng konflikthantering och det var ingenting om föräldrar.
Tina Lauvall har jobbat som lärare i 16 år och är idag lärare i anpassad grundskola på Kungsladegårdsskolan i Göteborg. Och det tog inte lång tid i yrket innan hon stötte på jobbiga föräldrar.
När jag kom ut som ny lärare så tänkte jag, wow, ingen har sagt det här om konflikter.
Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha varit hotfulla eller betett sig olämpligt mot skolans personal, visar Sveriges Radios granskning. Maria Svensson vid lärarutbildningen på Göteborgs universitet säger att konflikthantering ingår i utbildningen idag och kan tillämpas brett.
Men det är naturligtvis så att den konflikthantering som där tas upp har fokus på elever.
Samtidigt säger Maria Svensson att när man nu ser hur stort problem det är med föräldrar som pressar lärare på olika sätt så kan det vara något att titta på universitetet.
Ja, men naturligtvis behövs en diskussion kring detta i lärarutbildningen och vi försöker naturligtvis förbereda dem så gott det går.
Josipa Kesic, P4 Göteborg.
Söndag i P4.
Ja, Marquis Tainton är här, Marisol är här och Gudrun Schyman är här. Och Ricka har skrivit om att hon har träffat en trevlig man. Tänderna är katastrof, trasiga och vanskötta. Ingen tandläkarskräck men svag ekonomi. Alla pengar går åt att reparera ett flertal gamla bilar. Och hon skäms för att hon skäms över honom. Och kläder med hål i. Vad hade ni gjort, Marquis? Vad hade du gjort?
Gud, jag är rädd för att svara på den här frågan.
Nej, kör!
Nej, men hygien är väldigt viktigt för mig, så jag hade nog inte träffat honom. Han säger osynlig, men hon säger svag ekonomi, men han håller på att köpa lotter och han håller på att reparera bilar. Han behöver reparera tänderna innan han reparerar bilar. Så hans prioriteringar enligt mig ligger helt fel för vad jag tycker är attraktivt, så jag hade nog inte träffat honom.
Nej, men om det här var din, om Ricke var din kompis, vad hade du sagt till Ricke då?
Ja, då hade jag sagt, nu får du skärpa dig, du måste fixa tänderna. Det där är inte fräscht.
Nej, och då hade du sagt till honom
direkt. Ja, då har jag inte så mycket filter. Ja, direkt.
Ja, det hade direkt. Marisol, hade du sagt till direkt eller hade du varit lite mer finkänslig?
Nej,
kanske?
Men jag tycker det här är jätteintressant. För att det här med skambegreppet, det är ju något som jag har brottats med väldigt mycket själv. Och skammen kan ju vara progressiv. Om jag har slagit ihjäl någon eller rånat någon, då blir ju skammen en bra reaktion. Men här blir skammen, vad ska jag säga, konservativ, eller den blir fel, därför att felet ligger ju hos den här mannen. Och det här är ett generellt fel hos åldrande män eller äldre män. De tror lite grann att de är Guds gåva till mänskligheten. Det är de kanske inte alltid. Man måste vårda sitt yttre. Man måste tänka på det. Man måste göra sig läcker. Så att hon bör ta tag i detta och fronta honom och säga till, det här håller inte. Hallå, vill du vara tillsammans med mig så får du skärpa dig.
Men kan det inte vara lite fel att han är som han är och så kommer hon in och säger så här, jag tycker om dig men du måste ändra på de här och de här och de här grejerna. Hon har ju ändå valt honom som han är.
Jo, men du säger ju själv att han måste ändra på saker och ting.
Ja, men alltså inte jag, så här, jag säger att han ska ändra, men han är som han är. Hon kommer in i hans liv och säger, jag tycker om dig men för att jag ska tycka om dig mer så måste du ändra på de här sakerna. Är inte det lite orättvist?
Nej, jag tycker inte det.
Nej. Vad tycker du, Gudrun?
Nej, men jag blev lite förvirrad här, för jag trodde att det var en man som hade träffat en trevlig man.
Det trodde jag
man.
Också, men det spelar ingen röst
att han, ja, det kan det vara. Jag ingen har, Ricke, det
han skäms över att han skäms, står det där. Så då tänker jag att det är en sån relation.
Mm.
Det har ju inte någon avgörande betydelse, men jag bara blev förvirrad.
Nej, jag vet inte om Ricke är ett tjejnamn eller ett killnamn.
Nej, och det är väl bra, tänker jag. Men eftersom det stod att han skäms så tänkte jag att det var så. Men i alla fall så tycker jag att det där måste man ju prata om. Det går ju inte att tiga ihjäl att det är på det sättet. Mm. Det går ju inte att ha någon intim relation med någon som man känner luktar skunk. Det går bara inte liksom.
Men varför väljer man en sån person från början då?
Ja, men det kan ju vara en utstrålning, en attraktion som är från början. Och sen så tänker man sig ju att det blir på något annat sätt. Men om det då inte blir på något annat sätt, utan det här fortsätter, då får man säga stopp.
Det ja, för han hade ju sagt att han skulle fixa kläder och tänder. Han är ju...
Mm. Om han inte gör det, om det där inte händer som man hoppade skulle hända, så får man ju säga stopp.
Ja.
Och men det är ju ingenting att skämmas för, det tycker inte jag.
Nej.
Att man har krav liksom på den personen som man vill vara nära, det tycker inte jag är konstigt. Mm.
Men Marquise, vad tycker du om att skämmas av andra? Är det liksom Rikes skam att bära? Hur hade du känt om du hade varit i den situationen? Hade du skämts för din kille?
Ja, det hade jag nog.
Mm.
Absolut. Absolut, det hade jag.
Men är skammen där den hör hemma då?
Alltså, den här personen då, Ricke, borde känna igen och snarare att han inte är liksom sann mot vad han själv tycker.
Mm.
Är du med på vad jag menar?
Ja.
Alltså, det är som du säger. Vi är ju de vi är, men vi kan bara ta ansvar för vad vi själva går igång på eller inte går igång på eller vad vi känner, så att man får liksom fatta beslutet utifrån vad man själv, det är svårt att förändra någon om den inte vill förändras, vilket uppenbarligen verkar vara fallet här, så att jag skulle lämna.
Ja. Men Marquis, nu skriver också Ricke så här, hur ska jag gå vidare i min relation till honom? Du känner kanske inte att det finns ett sätt att gå vidare.
Nej, men jag tycker att i en kärleksrelation så tycker jag att det sexuella och attraktionen är så otroligt viktig. Och om det inte finns på grund av de här yttre faktorerna, då kommer det inte bli bättre utan snarare sämre. Och till slut kan den här längtan om något annat också växa fram i en frustration och en irritation som bara gör att det blir ännu mer infekterat. Så därför så tror jag att man bara behöver ta ansvar för vad man själv känner, om man också upprepade gånger har sett att ens partner inte vill förändra det som den har lovat att förändra.
Mm. Ja, du är tydlig. Marisol, vad tycker du?
Ja, men jag har sagt lite vad jag tycker tidigare.
Hur går man vidare i relationen?
Nej, men det sa jag också, att hon, eller han, Ricke, jag vet inte vad det är, måste vara tydlig. Sanningen är revolutionär. Han måste tala om för sin partner att det här håller inte. Mm. Och min egen erfarenhet av den här typen av situationer, om än inte kanske på den här nivån med tänder och trasiga kläder, det är att jag uppskattar oftast till exempel om en väninna säger till mig att hallå, peruken sitter lite konstigt, du kan inte ha den så. Eller att jag har fel läppstift och så vidare. Va? Så att den där typen av förebråelse, den måste man ju också lära sig att ta.
Mm. Och Gudrun, vad tycker du? Hur ska jag gå vidare i min relation till honom?
Gör slut.
Alltså jag älskar Gudrun. Gudruns alla lösningar är gör slut.
Ja, jag håller med. Gör slut.
Ja, man kan inte hålla på och dividera och väckla in sig mycket som helst. Kör på, livet är kort.
Åh, jag vill klippa ihop alla gånger du har sagt gör slut, Gudrun. Jag vill ha det som ringsignal i min telefon. Ja, Rick, jag hoppas du får lite hjälp på vägen. Men du där ute som lyssnar, vill du också ha guidning genom snårskogen som livet är? Så hör av dig till oss. Vi vänder och vrider på alla dilemman som kommer in. Maila oss på sundags@sverigesradio.se. Sommartider, hej, hej, sommartider! Sommartider med Gyllene Tider. Marisol, Gudrun Schyman, Marcus Stainton. Det är dags för nästa dilemma. Så här står det. Jag och min partner har varit tillsammans i 2,5 år. 3 veckor in i vårt förhållande låg jag med mitt ex. Jag berättade för mina nära vänner, men min partner vet inte. Jag får mer och mer ångest över detta ju längre vår relation pågår och vi kommer närmare varandra. Kan jag berätta det för min partner nu? Att jag låg med mitt ex en gång, 3 veckor in i vårt det här förhållandet. Gör jag det bara för att slippa med ångesten då? Eller har hon rätt att veta? Eller har det gått för lång tid sedan det hände? Är det bättre att jag är tyst? Undrar Johan. Ja, vad tycker du? Säg inte jag slut nu, Gudrun.
Nej, jag ska inte börja med det i alla fall. Nej, men jag tycker inte att det finns någon anledning att berätta det. Det var väl en del i processen att lämna den personen och sen gå in i det här nya förhållandet som då visar sig uppfylla det som att som han vill. Mm. Och det är ett bra förhållande. Ibland så tänker jag att det där är liksom hålla på och älta gamla grejer och berätta. Jag vet inte varför han skulle göra det faktiskt.
Nej.
Jag skulle inte råda honom till det. Det är lite egoistiskt. Alltså man är ju inne på det. Så jag gör det bara för min egen skull. Och då tänker jag att han kanske ska tänka lite på relationen istället då.
Mm.
Och inte bara på sig själv.
Marquis, vad tänker du?
Nej, jag håller med Gudrun. Gå vidare, känner jag.
Det är inte lönt att berätta.
Nej, nej.
För vad skulle hända om han berättade?
Jag tror bara att det skulle skapa osäkerhet i deras relation som verkar liksom vara bra. Eller så kanske relationen inte är bra.
Mm.
För att han fortfarande tänker på när han låg med sitt ex. Mm. Men jag skulle inte säga, det känns egoistiskt att säga det.
Mm. Men hur hade du reagerat om du hade varit tillsammans med någon i 2,5 år och så berättade de för dig att de 3 veckor i ert förhållande låg med sitt ex? Hade du liksom, är det ryck på axlarna eftersom sånt händer, eller hade du liksom blivit förbannad?
Jag hade nog blivit förbannad. Jag hade gjort slut.
Ja. Hade du gjort slut för att han inte berättade på de här åren, eller hade du gjort slut bara för att det hände?
Jag hade gjort slut för jag nog inte hade känt tillit.
Mm. Ja. Marisol, vad tänker du?
Jag tänker tvärtom att... Jag tror lite på den här genomskinligheten och kärlekens läkande kraft. Jag anser att han ska berätta och lita på att hon förstår. Om han är väldigt tydlig i sin berättelse så kan det här leda till något väldigt bra, tror jag.
Ja. Tror du inte det är att bjuda in problem?
Kan det bli. Ja. Det kan man aldrig veta. Det beror lite på hur hon är och hur stark deras kärlek är. Men är den stark så kommer hon kanske till och med älska honom ännu mer.
Jag är tveksam till det.
Ja.
Men får jag fråga, alltså, nu måste jag tänka så, eller säga så här, 3 veckor in i ett förhållande. Ja. Han har alltså levt i ett förhållande som har varit kanske stabilt eller så. Och så träffas de här två nu och ju musik uppstår och han blir förälskad. Men det tar 3 veckor, det är ju ingenting.
Nej.
För honom att förstå att det här är det nya, det här är det jag verkligen vill. Jag tycker det verkar ganska rimligt. Att det kan ha gått till på det sättet. Och då undrar jag varför man ska göra en så stor affär utav det. Och det är klart man kan ju fråga sig då, är det så att han har ett väldigt starkt behov av att göra det här för att lätta på trycket på något sätt, för att han känner ångest inför att han inte har varit tydlig från början kanske. Men när kunde han vara det? Det tog väl lite tid innan han visste också. Så att jag
håller med.
Jag tror att det kan skapa större problem än att reda ut någonting.
Och varför skapa problem om det liksom är bra i den relationen som han är i nu? Jag har aldrig varit en tjej som är så här back and forth, så att jag kan inte relatera på det sättet. Men 3 veckor in känns ju också, vad vet man om varandra då? Hur vet man vad man känner då? Den kärleken som han känner till sin partner, precis som Gudrun säger, har väl liksom vuxit och blivit stark nu, där det har kommit någon form av så här lojalitetskänsla. Men det var det väl inte då.
Nej.
Så det känns bara, han får jobba på det där i sin tystnad och komma vidare från det, känner jag.
Men om vi tänker så här, så som du tänker, Marisol, om det här är någonting som tynger honom så himla mycket, och de har nu varit tillsammans i 2,5 år och det tynger honom fortfarande, om de tänker att de ska vara tillsammans resten av livet, om han har en så himla tydlig känsla att han vill berätta, ska han gå runt och bära detta 50 år till? Eller ska han göra som Marisol tycker nu? Berätta det direkt. Så behöver man inte leva med det 50 år till kanske?
Nej, men det kan ju vara så naturligtvis att han är så oerhört tyngd av detta. Mm. Att det strider mot hela hans jag, och då får han ju lov att berätta det, såklart. Mm. Det, eller då måste han ju det, men det, om, det verkar ju inte som att han är riktigt där.
Nej.
Utan det verkar ju som att han funderar fram och tillbaka. Och då, det går ju inte för mig att säga att det, lägg din ångest någon annanstans. Liksom, utan det, har han den så har han den. Men jag tycker inte att det verkar så klokt. Nej. Jag tycker han skulle fundera lite mera på vad det här kan få för konsekvenser om det är värt det.
Det finns något vackert här. Det här är ju uppenbarligen en känslig själ. Så jag tycker ju såklart också att han ska tänka igenom det väldigt noga innan han gör det. Men jag tycker att han ska göra det.
Mm. Hur börjar man ett sånt samtal, Marisol?
Det kanske inte är så kul.
Nej.
Nej,
det är det som är det jobbiga, första steget.
Absolut. Det kan ju också vara, jag vet inte, det är kanske lite långskott sådär att man söker hjälp hos en parterapeut eller på något sätt. Och via den vägen hamnar i det här, det kanske lite för komplicerat, men det här är ingen lätt situation, men jag tror att det kommer bli bara värre och värre för honom och sluta med en krasch. Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name on this. I'm drunk here in the bathroom light, I'm checking my phone just one more time, in case you hit me with an on goodbye. And I fix myself up in the mirror and walk out with a shitty beer. Even though they see me here, I'm not at this party. I'm back in your backseat, you're pulling. Just how bad you got.
Not at this party med Dasha och du lyssnar på söndag i P4. Jag heter Farah Abadi, vi har också med oss en panel, tv-kocken Marquis Tainton, Malmöförfattaren Marisol och politikern Gudrun Schyman. Och nu står det så här. Hej panelen! Nu när det är terminsavslut så är det 1 miljon olika insamlingar till lärare, tränare och ledare i mina barns liv. Jag tycker att det är en förlegad tradition som bara innebär att det köps skräp som ingen vill ha. Jag funderar på att låta bli att betala in. Eller finns det risk att ett sånt ställningstagande spiller över på mina barn? Undrar Mackan. Ja, vad säger du Marisol?
Nej, men jag känner inte riktigt igen den här traditionen. Det var inte så när jag själv var barn. Och när mina barn gick i skolan så hände detta aldrig. Så jag tycker inte att han ska ge pengar. Jag tycker det verkar vara en förlegad tradition. Och de här lärarna gör ju bara sitt jobb. Jag menar, jag åker ofta fyrans buss in till stan. Ska jag gå fram till chauffören och ge honom en blomma? Jag tyckte du körde jättebra. Och så vidare. Däremot så finns det ju kanske undantagssituationer. Jag blev opererad för prostatacancer 2005. Och jag anser nog fortfarande att den kirurgen kanske räddade mitt liv. Jag tyckte det var en exceptionell situation även om han bara gjorde sitt jobb. Men då fick han en gåva av mig. Jag minns inte om han fick en bok eller vad det var, champagne. Sådär, så att det finns undantag. Men här tycker jag, nej.
Nej, alltså jag hade inte heller det när jag var liten. När jag var liten så kanske så här, föräldrarna samlade in 20 kronor, 50 kronor och så köpte man en liten gåva till läraren. Men nu när jag har barn i den här åldern så är det mycket. Vissa barn köper själv till alla lärare och vissa blir det insamlingar. Marquis, hur har du det?
Nej, men när jag växte upp så var det precis som du säger. Man gav 20 kronor, 10 kronor, 50 kronor och så är det nu. Också, jag tycker att det är en mysig tradition faktiskt. Det är klart att de gör sitt jobb, men om jag ska vara ärlig som tvåbarnsförälder så är det mycket som mina barn lär sig som jag som förälder inte har lärt dem. Och jag tycker att det är ett fint sätt att visa uppskattning och tacksamhet till lärarna.
Men är det rimligt, tycker du, att man köper liksom till lärarna och fritidsledare och tränare och allt möjligt?
Nej, det tycker jag liksom blir lite tränare och allting. Det är svindyrt då att ha sina barn på aktiviteter redan, men lärare tycker jag ändå är, och närmaste fritidspedagog, absolut. Absolut.
Gudrun, vad känner du?
Inte en spänn.
Inte en krona.
Nej, alltså, jag gör slut.
Nej, men jag tänker, jag har ingen erfarenhet av det heller, för det var inte så när jag gick i skolan, det var inte så när mina barn gick i skolan heller. Och nu har jag ett barnbarn som snart ska börja skolan, så vi får väl se hur det är. Men jag tycker att det har gått inflation i detta med presenter. Vi hade ju några andra dilemman om detta också. Det är ett prylsamhälle som vi lever i. Och det blir en massa saker som inte någon riktigt har efterfrågat och som ställs i hyllor och skåp. Och det är en överkonsumtion redan så som vi har det. Och jag tycker att man i alla lägen ska försöka motverka det. Men framhäva naturligtvis det som man tycker är bra. Och det kan man ju säga. Eller man kan samla in pengar till en fin bukett med blommor eller köpa ett fikonträd eller vad det nu kan vara.
Men, jo, men det är alltså den här pryl.
Ja, det är också en present. Men blommor, ja, tycker jag är okej. Och att man säger det. Det är många ungar som går fram och kramar om sina lärare. Och så, det betyder ju otroligt mycket. Jag tycker vi ska försöka ta ner på prylarna och på pengarna så mycket som möjligt.
Men jag måste säga, jag var på skolavslutning för min son i förra veckan. Eller nu i veckan, i torsdags. Och jag måste säga att det var lite galet. Tycker jag. Nu vill inte jag liksom hänga ut föräldrar. Men föräldrar kom med blommor, sådana här studentnallar som barnen skulle ha på sig. Presenter. Ska barn som går ut tvåan få det? Ni har bara gått ut tvåan, ni har så himla mycket kvar. Ni har inte gjort något.
Alltså, men där håller jag med dig. Alltså, till ens barn, när någon hade plakat när de gick ut förskoleklass där liksom står barnets namn och en bild, kände jag. Hallå.
Nej, men det är det jag menar. Det har blivit en hysteri, alltså att man ska fira allt möjligt. Och det kan man ju säga, man får sätta guldkant på den här tillvaron när det nu är så jävligt som det är. På många håll och kanter kan man säga å ena sidan. Men det finns också ett drag av prylsamhället, att man måste ha mycket pengar och att man ska manifestera sig i saker istället för den relationen. Kramen.
Ja, de får barnen får en gratis skolgång, så det ska de vara lyckliga för.
Ja, men barnen ska väl inte, det var väl läraren som fick.
Ja, läraren som detta. Jag var mest förbannad på barn som har fått en massa presenter. Mackan, jag hoppas du har fått lite hjälp här. Det är lite spridda skurar. Någon gåva kan man ge, det behöver inte vara massor med olika saker för jättemycket pengar. Och ord är också en gåva. Tycker Gudrun i alla fall.
Kramar.
Ja, vad känner du? Känner du igen dig i detta? Vad tycker du är en rimlig gåva att ge till skolpersonalen? Skicka in till oss sundag@sverigesradio.se.
Se på mig. Ser du vad du gör med mig? Inse själv. Lovar dig. Aldrig ska jag svika dig som här kväll. Den som jag skapat, den någon jag hatar. Jag borde hålla allt ont inom mig. De gånger jag vaknat med minnen jag saknat. Önskar att du fick det fina av mig. Jag måste tro. När allting som lever förstörs. Jag måste veta. Du var där. Tusen bitar gick isär. Var det jag? Och jag stod här. Trasig som jag alltid är. Och du sa, den som jag ska.
I USA deltog flera miljoner människor i demonstrationer mot president Donald Trump igår. Protesterna arrangerades på nästan 2000 platser, bland annat i Los Angeles.
The city wouldn't survive without immigrants. They're the people that make the community run.
Staden skulle inte överleva utan invandrare. Det är de som får samhället att fungera, säger Brenda, en av de mellan 20 och 30 000 personer som demonstrerade i downtown Los Angeles mot Donald Trump, men också mot migrationspolisen ICE och deras många gripanden av papperslösa migranter den senaste tiden. Protesterna i Los Angeles började fredligt, men några timmar innan kvällens utegångsförbud trädde i kraft så skingrade polisen demonstranter med tårgas och chockgranater, enligt polisen efter att demonstranter kastat flaskor och andra tillhyggen. Det var den nionde dagen av protester i Los Angeles och runt om i staden arrangerades det 30-tal olika demonstrationer. Och över hela landet nästan 2000 protester med totalt runt 5 miljoner deltagare enligt arrangörerna. Det är de största Trump-kritiska protesterna sedan Donald Trump vann valet i november. Roger Wilson, Los Angeles.
Flera israeliska städer utsattes under natten och kvällen igår för iranska robotattacker. Minst 10 människor uppges ha dödats och 200 skadats i Israel, bland annat då bostadskvarter träffats. Sökinsatser efter överlevande i rasmassor har pågått under morgonen. Iran rapporterar samtidigt om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israel uppger också att militären attackerat Irans försvarsdepartement och ett institut för försvarsforskning. Idag besöker Frankrikes president Emmanuel Macron Grönland, ett besök som ses som ett motdrag mot USAs president Trumps hot om att USA bör ta över ön. Macron var en av de första statsledarna som sa emot Trump och den grönländska journalisten Trine Juncker säger till Ekot att besöket handlar om att signalera till USA att Europa står enat i sitt stöd för Danmark och Grönland. Det är